God kväll och välkomna till Kvittret. I kväll ska vi samtala om kvittret. Vem på kvittret som har kvittrat kvittrigast. Och lite senare ska ni även få träffa en person i kvittret. Men först, kvittret. Med Baby Fratelli, mycket nöje.
Halli hallå, du lyssnar på Kvittret, en podd om Twitter med mig, Anna Baby Fratelli. Kvittret görs i samarbete med det dagliga kulturmagasinet Opulens och alla avsnitt hittas på www.opulens.se och de finns såklart också på Spotify. Jag vill också passa på att tacka Henrik som gör våra jinglar och Jonas Gladnikov som mixar ljudet på den här podden. Idag har jag med mig Figgen som gäst, välkommen!
Tack!
Vad kul att du är här och vad coolt att du faktiskt heter Figgen.
Ja, det är när folk frågar vad heter jag? Ja, jag heter Figgen. Vad heter du på riktigt? Ja, men jag heter Figgen.
Numera, du hade bytt ganska nyligen va?
Ja, juridiskt heter jag Figgen sedan maj nu.
Coolt. Innan vi drar igång så ska jag säga att jag har bestämt att det här är säsongsavslutningen på Kvittret. Jag ligger ner och spelar in det här. Jag är super trött i gruppen och jag har nu pratat med två barnmorskor som säger åt mig att ta det lugnt för helvete. Så att det här är sista avsnittet för säsongen och min ambition är att göra en säsong 2 när bebisen är på plats och allt har lugnat ner sig lite. Den kommer nog att börja i februari eller mars i så fall. Jag hoppas att det går att genomförbart. Jag hoppas ju att jag får en sån här bebis som bara liksom kan ligga i en sjal på en mage och hålla tyst. Men vi får väl se.
Sover på nätterna och så vidare.
Det också. Hur mår du, Figgen? Vad händer för kul i ditt liv?
Jag firar 12 år på Twitter. Exakt idag.
När vi just det, ja! Grattis!
Så det var lite oväntat. Jag vaknade 4 i natt och såg en notis och tänkte, oj, det gick snabbt. Men 12 år har det blivit.
12 år alltså, vilket fint sätt att fira att gästa en podd om Twitter då.
Ja, det är så här väldigt lämpligt och meant to be.
Ja, eller hur? Det kändes, du mässade ju med det på, eller du skrev ett DM med den printscreenen och bara, det måste vara ödet. Ja. Ja, men vad fint. Vi ska prata lite mer om din ditt liv på Twitter alldeles strax. Jag hade ju bestämt i min egen hjärna att du kallar dig för spelfluencer. Det har du aldrig sagt, utan det är jag som hittat på.
Ja, men det passar ändå.
Men du har ett väldigt coolt jobb och du är influencer och något med dataspel också.
Ja.
Vill du berätta vad du gör för någonting?
Jag har varit influencer på heltid i 9 år och hållit på i 10 år 2 december. Mm. Så det blir 10-årsjubileum och har största delen spenderat tiden med att spela spel, göra konstiga röster och bara haft kul. Sen så har jag haft kul senast där 4 åren med mat.
Haft kul med mat?
Ja, jag har en kanal, den heter Inga konstigheter, där jag testar allt från så här starka grejer eller hur smakar soda streamade choppa liksom.
Detta är verkligen, det är drömmen att få jobba med något sådär.
Så att jag äter och spelar dataspel, det är mitt jobb.
Ja, gud vad coolt. Men jag gissar att när du började för 10 år sedan så fanns inte begreppet influencer, eller?
Nej, det var ju knappt. Och det var liksom så här, sitter och spelar dataspel och tjänar pengar på det. Det går inte. Det började med faktiskt att jag fick sparken från ett jobb på grund av att jag inte mådde så bra under en period. Men facket förhandlade till mig 6 månader betalt. Så då fick jag möjlighet att starta med någonting. Jag hade ett par kompisar som också hade startat i typ samma veva. Tänkte, det här var ju kul. Men då fanns inga pengar i det. För då hade precis YouTube, som är min huvudplattform, börjat betala ut pengar till svenska kreatörer. Och sen så, ja men jag bara kör. Och det gick så långt så att jag liksom fick ju flytta hem till morsan och starta om livet på något sätt.
Ja.
Och hade inga pengar, inga jobb, ingen framtid. Och sen så bara rullade på. Jag fick 1000 prenumeranter första månaden, mycket med hjälp av mina kompisar som är ännu större liksom.
Men vad är det man gör? Man spelar liksom, är man bra, ovanligt bra på just ett specifikt spel då, eller spelar man på något ovanligt coolt sätt, eller hur kommer det sig att folk är intresserade av en liksom?
Förhoppningsvis har man ju någon typ av rolig personlighet.
Ja, för de hör också och ser att man pratar och ser rolig
ut. Ja, exakt. Ja. Jag hoppas att det inte ser så roligt ut, utan jag bara ser cool ut. Men, nej, men då var det mycket också så här, kids hade inte samma tillgång till datorer och Xbox och mobilspel och så vidare. Så istället för att köpa spel själv så kollar man mycket mer på andra som spelade.
Okay.
Och det senaste åren har ju det förändrats jättemycket, där du kan spela ganska avancerade spel på telefonen, eftersom de är lika kraftfulla som en dator liksom. Och sen så, ja, men jag började spela spel, Minecraft framförallt, Farming Simulator och Euro Truck Simulator, där jag och brorsan åkte lastbil genom Europa digitalt. Men sen blir det ofta så här roliga diskussioner mellan, sitter man själv så är det jävligt svårt, men sitter man med någon annan så kan man alltid bolla dåliga skämt och grejer liksom. Ja. Och det tyckte folk om.
Det är nästan som en sån, vissa influencers har ju sån när de reagerar på saker. Jag tror att det är någon som har en reagerar på Bachelor nu till exempel. Fast det blir som att du reagerar på ditt eget dataspel.
Ja, men exakt. Det är ju faktiskt så att man reagerar på vad som händer i dataspelet, även om jag har makten och kontrollen i dataspelet liksom. Och sen min fördel är väl att jag är så jävla dålig på dataspel så att det blir roligt av det liksom.
Vad fint att man kan göra en karriär i det också. Att vara ovanligt dålig på någonting. Jag har faktiskt, om jag någon gång har lekt med tanken på att göra något på YouTube. Oj, nu syns min katts rumpa i kameran här, ursäkta. Han är väldigt sympatisk i det här med att jobba från sängen. Så han ligger bredvid mig här och jobbar med att vara katt. Vad skulle jag säga? Jo, att de få gånger jag har lekt med tanken att liksom göra någonting YouTube-aktigt, så har det varit att jag typ skulle reagera på fotboll. För att jag kan fruktansvärt liten fotboll.
Ja, det är en bra idé.
Och jag sitter alltid och ställer de dummaste frågorna till min kille när vi kollar Arsenal-spelare som är hans lag. Men det kanske kan vara något då, att man är ovanligt dålig på något istället för att man är expert.
Det var lite därför jag startade matkanalen, för jag kan inte laga mat.
Ja, men just det. Men det måste du också berätta om. Hur kom du in på mat mitt i alltihop?
Så mycket annat i mitt liv så har det centrerats kring alkohol. Jag och polare satt en midsommarafton väldigt sent på morgonen och alldeles för mycket whisky och öl, och så bara bolla saker om 52 saker jag aldrig har gjort i livet. Så då började det med det, att vi skulle ha ett avsnitt i veckan och så skulle jag testa en ny sak liksom. Och det var allt från att göra typ ketchup till att hugga ner en gran. Och sen liksom utvecklades där till att det blev mer och mer matfokuserat. Och blandat seriöst med ganska urballade saker.
Men vad kan ett avsnitt bestå nu av till exempel?
Julmusttest. Vi testar 18 olika julmuster liksom. Och det tycker folk är jätteintressant av någon anledning.
Finns det 18 olika sorters julmust?
Det finns mer än så.
Jag kan komma på två.
Ja, men de kommer ju en massa sådana här specialare också. Ett avsnitt vi gjorde, det var ju vintermusten som var en stor grej. Där folk var jättekränkta.
Just det, när de bytte namn på den. Och det var...
Den hette årsmust innan och så blev det vintermust. Och bara, nu har ni förstört julen. Det har alltid hetat julmust.
Ja, det var sån där bildägg.
Ja, exakt.
De kallade det för... Eller det var ju egentligen inget nytt som kom. Det var bara att de började kalla det för något annat.
Ja, och så är det några tomtar som hakar upp sig på ett litet ord. För att de inte har sett det tidigare. Liksom.
Ja.
Och får för sig att hela världen håller på att rasa samman. Liksom.
Ja. Världen har varit på väg att rasa så himla länge nu. Man tycker ju att de borde till slut så här. Det händer ju aldrig.
Men det är lite, vad heter den? Chicken Little. Att får ett, vad heter det? Acorn, svengelska. Vad heter det? Ekollon i huvudet. Och går runt och skriker till alla att världen håller, eller himlen håller på att rasa.
Just det, himlen håller på att falla ner. Hönapöna heter det på svenska, tror jag. Ja, men det är bara... Att hon har råkat få något i huvudet.
Ja, men det tror jag många av de här tomtarna har fått något i huvudet en och annan gång. Och så får de för sig
de
saker.
Jag har fått det. Det verkar nästan så. Ja, det finns värre saker att oroa sig för 2022 kan man tycka. Ja. Typ att världen håller på att gå under. Men hur ser, jag är så nyfiken på ditt jobb. Vad är en arbetsdag för dig?
Jag går upp mellan, som idag blev det 04.00 för att det var då jag vaknade. Men oftast är det 9-10 och sen så sitter man och spelar dataspel i 4 timmar. Sen sitter man och redigerar de här i 2-3 timmar. Och sen ska man göra tumnaglar någon timma. Och sen helt plötsligt klockan, ja men säg, 17-18 och så inser man, just det, jag glömt att äta idag också. Så gör man någon snabb mat. Och sen så streamar jag på Twitch. Oftast mellan klockan 8 till 23. Och sen så mellan 23-24 så kollar man nyheter och alla flöden och så. Och sen går man och lägger sig och hoppas att man vaknar i rimlig tid. Liksom. Och så repeat på det.
Det är verkligen... Det är verkligen drömlivet.
Ja och nej.
Det låter som att man får vara i fred mycket.
Ja, och det är också så här, det är drömmen ja och nej. För att alla mina kollegor är ju konkurrenter. Även om jag spelar tillsammans med dem så är de konkurrenter men samtidigt kollegor. Och jag menar, jag har fått jättemycket vänner och sånt genom det här. Men även om vi är vänner så är vi också konkurrenter. Det är som att vi alla har... ICA-butiker som ligger bredvid varandra och så ska vi tävla vem som får bäst varor in liksom.
Just det. I min värld, yrkesvärld som jag förhoppningsvis håller på att sakteliga lämna nu i rekryteringsvärlden, där heter det så fint branschkollega när man vill, man är kompis men man är ändå konkurrent.
Väldigt diplomatiskt ändå.
Kollega i branschen, säger de, när man typ byter företag till ett exakt likadant företag. Ja, hon har gått till en kollega i branschen. Men du behöver inte svara på det om du inte vill, men jag blev så nyfiken också på vad det var som hände då som gjorde att du fick spark från ditt jobb.
Det var egentligen a perfect storm av jobba för mycket, dricka för mycket, sitta ensam för mycket. Jag hade flyttat till Stockholm från Örebro, jag bor tillbaka i Örebro nu. Och det blev bara en härdsmälta av alltihop som gjorde att jag var nära och så att företaget till jobb och tappade en massa kunder och det liksom bara, det ballade ur.
Vad jobbade du med?
Typ reklam. Så att, och jag hade ändå tankar på att sluta, men jag hade tankar på att byta jobb och inte få sparken.
Men
det var bra att det hände i slutändan liksom.
Det var därför jag blev nyfiken på det, för att ofta är det ju så att det som känns just nu som liksom ett misslyckande eller en olycka, vet man ju sedan i efterhand oftast att det, gud vad bra det blev. Alla ex tänker jag ofta på, att de har omedvetet puttat en i rätt riktning mot att liksom
Det är väl inte bara med kärleksrelationer utan relationer, det är jobb, alla människor man träffar på ta igen dit man är idag. Liksom.
Det är så fint. Det är som att universum liksom samarbetar. Men jag tänkte vi kan prata lite om själva influencerbegreppet också. För att jag vet ju att vi har ju någon gång mötts lite där på Twitter i någon diskussion. För att jag är ju superintresserad av influencer. Jag tycker det är så himla spännande och kul. Skriver ju mycket om dem, både liksom i Nöjesguiden men också andra. De får så himla mycket kritik. Mm. Och det finns såklart också mycket att kritisera. Men jag blir också, när någonting får tillräckligt mycket kritik, då vänder jag och bara, nej, jag ska tycka att jag älskar influencers, de är bäst.
Ja, men det är så här, jag blir ju mest triggad av så här, Ulf och Marita, 50+, som sitter på Aftonbladets Facebook-kommentarer och säger, aldrig hört talas om den. Men använd Google då, din supa, på riktigt. Alltså, det är inte svårare än så. Jag kan inte alla influencers och då är jag i yrket.
Nej gud, verkligen inte.
Jag kan inte alla rockstjärnor eller dokusåpakändisar eller fysiker. Men då får man väl googla sig fram om man vill veta något. Liksom.
Nej men om Marita inte vet vem du är, då har du inte gjort något som är värt att liksom få jobba med.
Men sen har vi också så här, det är även yngre personer som är då i vår ålder som är så här, ja men vet influencers, de sitter bara och sminkar sig, bla bla bla. Fast influenceryrket är ju så jädra stort. Det är så jädra många olika aktörer. Allt från liksom Bianca Ingrosso och Therese Lindgren. Och det är liksom fashion och smink och sånt. Och så har vi mig och flera andra som är egentligen... Jag menar, jag är större än Margot när det gäller visningar på YouTube. Men vem har talat om mig? Det är väl bara för att inte sparka på folk som ligger utanför dörrar. Men
om du börjar göra det kanske bara någon gång i månaden,
ja,
så kanske du men då, till slut når
jag
ut.
Jag kan alltid hyra in någon som jag liksom kan dutta på liksom då. Men vi inom gaming är ju väldigt sällan att vi råkar ut för något. Vi sköter oss oftast liksom. Speciellt ja. Vi som är äldre. Jag började när jag var 28.
Ja.
Men så har vi de som kanske börjar när de var 15. Och då är det mycket svårare att hantera kanske om man blir stor. Jag har aldrig haft som mål heller att bli känd eller något där. Och jag ser mig inte som känd heller.
Nej.
Även om folk känner igen mig då och då. Ja. Liksom. Jag tror det största felet många gör är att jag ska bli känd, punkt. Och så går man med i Bachelor eller Paradise Hotel eller något sånt där. Och egentligen är inte målet att vinna det, utan bara få sitt namn och bli känd för allmänheten. Liksom.
Ja. Ja, visst. Men det tänker jag också ofta är, för så, jag kan ju fastna i det där också i och med att jag skriver och så, att jag kan fastna i det där tänket att målet är ju såklart att bli kändis. Mm. Men det är ju egentligen bara en väg till att tjäna pengar och det är i sin tur en väg till att faktiskt få jobba med det man vill. Det vill säga att skriva. Det är svårt att vara en okänd författare eller en okänd skribent och samtidigt kunna leva på det. Så det går ju lite hand i hand. Men det kanske inte är kändiskapet i sig man vill åt egentligen. Även fast det kanske hade varit nice att vara en kändis, jag vet inte. Hade du velat vara en sån som blev igenkänd?
Alltså, det är så här tudelat svärd liksom. Ibland ska jag ju gå förbi en högstadieklass och så blir jag nästan lite kränkt över att ingen ropar mitt namn. Samtidigt som att om de ropar mitt namn så blir jag så här, fy fan vad jobbigt. Det finns liksom ingen perfekt där. När jag var på systemet idag så stod en sån här rekryterare från Rädda Barnen ute. Och är det du som är Figgen? Ja, det är jag. Förlåt för att jag inte har tittat så mycket senaste tiden. Ja, men du är vuxen och annat för dig. Skärp dig.
Ja, men vad fint ändå. Mm.
Så det är många som känner igen mig som är nu alltså 10 år. Säg att du var 15 när du började titta. De är 25 idag.
Ja.
Och kan komma fram och säga, är det du som är Figgen? Jag tyckte om dig när jag var mindre. Liksom.
Så. Det är säkert också en försvinnande del som vågar komma fram,
det är
jag.
Det säkert.
Om jag ser en kändis på gatan, jag vågar inte gå fram till den. Jag tänker att den kommer tycka jag är skitjobbig.
De har mycket bättre saker för sig, kan man tänka. Det var så här, anekdot. Jag var i Los Angeles 2019 var det. Och står i en hotellobby och så kommer han som spelar, och vad heter han, Sam i Game of Thrones.
Sam.
Stor kille, jobbar i bibliotek.
Ja, han är så mysig.
Och jag och min polare, ska vi ta en selfie? Ska vi ta en selfie? Nej, vi vågar inte. Ja, just då, så hade vi glott något på hotellrummet, åker upp, åker ner. Nu kör vi. Fast vi vågar liksom inte, för han har vi säkert bättre saker än att hålla på med oss. Liksom.
Ja, en så känd kändis hade jag kanske gått fram till bara för sakens skull. Och jag tänker mer om jag ser någon bloggare. Ja. Eller Winnebäck, för honom ser man verkligen typ en gång.
Okay.
Men vad heter det? Nej, men för att återgå lite till den här kritiken som influencers ofta får. Jag tycker ofta att folk inte verkar förstå att de flesta influencers gör ju någonting annat också. Mm. Alltså som du, alltså att du spelar dataspel. Det är inte som att du bara gör reklam för saker.
Nej, det är ju väldigt lite reklam jag gör.
Och många av de som jag följer, de är ju skribenter och författare. Mm. Och sedan så har de också haft en blogg länge och därmed blivit influencers i den bemärkelsen att de gör samarbeten ibland på sin blogg. Men det är lite orättvist tycker jag att kalla det för att man bara är en influencer. Mm. Det är väl snarare som hade ett företag som jag ändå tycker är ett vettigt företag, i den mån företag nu kan vara vettiga, erbjudit mig pengar för att göra lite reklam för dem. Och det hade kunnat finansiera 2 månaders skrivande. Yeah. Jag hade ju tackat jag direkt, inte för att jag vill bli influencer, utan för att det handlar ju om att få göra det. Det handlar ju om att få jobba med sitt intresse. Mm. Och det är ju många väldigt avundsjuka på,
tror jag. Ja, avundsjuka tror jag är väldigt stark drivkraft hos många. Men sen också att man kanske inte alltid har hela historien framför sig. Nej. Det jag tänker mest på i senaste tiden är ju Johan Hedberg/Matgeek.
Det där, ja, vad är det som har hänt där? Det är något med någon missil,
ja,
nu.
Narrativet är att han har i princip köpt en granat som han skrivit med hälsningar från Matgeek Slava Ukraine på.
Mm.
Men igen...
Och Slava är...
Typ länge leve.
Längre, ja. Ja, men så att han är på deras, ja, sida. Ja.
Men det är ju inte en granat han har köpt, utan han har ju donerat, nej, pengar till en organisation som fixar, alltså, radioapparater och liksom mat och utrustning, mm-hmm, till soldaterna. Och som tack så skriver ju de då på den här granaten. Och filmar det och skickar till den. Ungefär som en memo liksom.
Okay.
Så han har inte köpt vapen. Men narrativet är ändå att han har köpt en granat som kan eventuellt döda människor.
Okej.
Okay. Så han har ju donerat till en organisation egentligen.
Jag var själv lite dåligt insatt i det där, märkte jag. Men ja, nej, men precis. Det kan väl också ofta vara fallet att man inte riktigt... Men det är väl också, jag tror att det var du och jag som diskuterade det på Twitter för ett litet tag sedan, att om man pratar om influencers då menar man ofta, ja, men Margot eller Therese Linge, för att det är de som ser, Bianca Ingrosso, för att det är de som syns. Men det är ju också de som är, för det kan jag förstå att det problematiseras, de som bara är liksom vandrande reklampelare, och det är hela yrket, det förstår jag. Fast samtidigt så är det väl, det har ju alltid funnits yrken som har blivit betraktade som liksom djävulens advokater, eller vad man ska säga. Reklamare, mäklare, bilförsäljare, alla de har ju alltid blivit så här betraktade som lite evil. Och nu är det väl influencers då, gissar jag. Men det handlar också mycket om, tror jag, det finns en avundsjuka där också. Och det är lite samma sak jag menar när du beskriver din arbetsdag och jag säger att det är drömmen. Det är ju att du styr helt själv över din tid och att du kan jobba hemifrån 100%. Det är super eftertraktat just nu, tror jag, efter pandemin. För vi har märkt att liksom, vi måste inte vara på kontoret 9 timmar om dagen. Vad kan vi mer liksom klara oss utan, som vi trodde att vi var tvungna? Och de som har vunnit i det är ju de som kan sitta hemma och jobba med sin hobby. Det är... eftersträvansvärt för många, tror jag.
Sen tänker jag också på det här, man hör alltid om det dåliga influencers gör, att liksom eller filma fulla människor som ligger framför dörren, eller jag vet inte vad mer folk har gjort slut med Filip för 17:e gången och sådana saker.
Men det är mycket samarbeten med kanske oseriösa företag eller så här spelföretag eller vad man
betyder. Det tror jag nämnde på Twitter till dig också, just det här med hur gaming världen fungerar, framförallt internationellt, så är det ju liksom men nu har gamers gått ihop och samlat ihop liksom $4 miljoner till suicidprevention liksom. Jag har samlat ihop flera tusen till barncancerfonden, och de samarbeten jag har gjort till exempel som har varit mest givande är BRIS. Men det får man inga rubriker på liksom.
Nej, det är också sant faktiskt. Det är rätt många som sen kör den också, och hela den här förebildsgrejen ofta också. Sen är det ju klart att blir det fel då, så är man ju en dålig förebild, så att det är ganska lätt att vända på det. Men samtidigt så är det ju många kvinnliga influencers nu som är liksom feminister och pratar mycket om självständighet och hur viktigt det är med samtycke och hela den här dumpa din kille jargongen som jag i och för sig kan störa mig lite på. Men jag är ju vuxen liksom. Jag tror att det är jätteviktigt för kanske en 15-åring att få ta del av den jargongen och på något sätt förstå att du är värd någonting i dig själv liksom. Så att det finns ju, ja, det som du säger, det är mycket mer än vad Marita och Ulf ser. Men det är väl framförallt folk som har gjort det till hela sin personlighet att hata influencers, som jag tycker är lite, då vill jag genast försvara dem liksom, eller er.
Men det är ju också så här, där är ju vi the good guys jävligt dåliga också på att promota oss själva och pusha ut att vi faktiskt gör något vettigt. För att jag lovar att de här som gör fel, de är nog också många gånger medvetna om att det här kan bli nog lite fel, men det kan också bli jättemånga fler klick. Sen just Margot-fallet tror jag inte var så, men det finns nog ändå gånger influencers har rullat in sig i bajs bara för att liksom få en uppmärksamhet.
Men det är ju också så här, skulle man vilja då att en influencer var en helt vanlig person? För det kan jag störa mig på också mycket när folk är så här, jag följer några stycken influencers och de får ofta kritik för att de är världsfrånvända, de har för mycket pengar, de köper för dyra saker, det går inte att identifiera sig med dem, de dricker vin på tisdagar, bla bla bla. Men det är, så här, det är väl därför de är influencers. Mm. Det är väl därför de kan leva på att visa upp sina liv. För att det hade väl inte varit så där superkul om Elsa Billgren bara, idag gick jag och köpte ett paket mellanmjölk, sen dammsög jag, sen kräktes mitt barn. Alltså det är inte det. Det har ju alla i sina liv liksom. Man vill ju se det här lyxiga och kunna drömma sig bort lite. Det är väl därför det är intressant att följa vissa av de här livsstilsinfluencerna liksom.
Det är ju också ett sätt att, precis som, jag vet inte, att man kollade på Dallas back in the days, man flyr bort det en stund liksom från sitt eget liv.
Ja, precis. Men det är säkert, du nämnde ju Paradise Hotel förut, det har säkert också med saken att göra, att i och med att det finns sådana tv-program, att det, drömmen är lite närmare nu kanske än vad det var när man kollade på Dallas. Och det sitter ju säkert unga människor och säger, det där kan bli jag, och det är väl...
Och sociala medier överlag har gjort så att alla har en plattform som man på gott och ont kan nå ut till väldigt många på, liksom.
Jag menar, precis.
Johanna Nordström har jag för mig började på Twitter, till exempel.
Ja, det gjorde hon. Det var där hon blev känd först, har jag för mig också. Och sen var det väl att hon var med i det där Pantamera humor. Och sen, ja, hon är ju riktigt stor nu. Det är också en sån, hon är ju inte influencer som i influencer, hon är ju komiker, det är ju hennes yrke. Så att det är ju sällan det är bara reklam, liksom.
Bröderna Norberg också, Daniel och Emil Norberg, de kör ju de här varje år Melodifestivalen-parodierna. Men de kör ju grejer på TV4 och liksom är programledare och gör massa annat också liksom. De gör också en massa reklam då och då på sin YouTube-kanal. Men det är inte det primära, utan det är ju underhållningsformat mer som är deras primära grej.
Ja visst, och att man får sin inkomst via reklam, att det skulle vara liksom det omoraliska, kanske det, men det är väl samhället vi lever i som sätter den spelregeln. Det är liksom, ja men när jag hade vi levt i kommunismen hade jag kanske fått bidrag från staten för att skriva mina krönikor. Men nu är det ju inte så. Och vem skulle tacka nej till ett välbetalt samarbete? Alltså, när man ser själva summan framför sig så tror jag att få skulle tacka nej faktiskt. Det kan innebära... Ja, men det var någon som skrev på Twitter nyligen, jag tror det var Bianca Meyer, som nästan så här ursäktade sig. Jag bara, ah, jo, men nu vet jag att jag gjorde ett samarbete nu, men det ledde till att jag kunde åka till... USA med min son, min katt började slicka sig på snoppen här mitt framför kameran. Sluta! Ingen vill se det där. Nej, men så det är superintressant. Jag skulle kunna diskutera det hela dagen. Men jag tänker att vi ska återgå till Twitter lite grann. Var kommer Twitter in för dig i allt det här? Liksom, hur använder du plattformen? Mm.
Mycket spam om vad jag gör. men sen är det inte riktigt den publiken jag har på Twitter. Av någon anledning så har jag fått 17 000 följare, tror jag. Men jag tror 99% är inaktiva. 50% av den procenten som är kvar är bottar. Och sen så är resten vettigt folk. Liksom.
Och Ulf och Marita.
Ja, Ulf och Marita, de har inte börjat följa med än i alla fall.
Nej, okej, okay. Men det kanske är sådana som bara dyker upp i dina mentions. Du kommer få lite exempel på det sen i nästa inslag.
Men sen så är det oftast så här, jag får en idé efter ett par öl, kan det vara. För då, jag har väldigt starkt filter. Jag är en sån som skriver otroligt mycket replies som jag suddar ut. För att, kommer den här personen ändra åsikt om jag skriver det här? Nej, det kommer den ändå inte göra. Jag skiter i det. Men då har jag ändå fått skriva av mig, även om jag inte trycker sänd. Liksom.
Ja, just det.
Så det är väl där jag använder Twitter till väldigt mycket. Men sen också integrerar med vissa människor. Jag är inte så jävla flitig på DMs till exempel. Jag vet att det finns en hel DM-kultur.
Ja, det har jag också förstått. Speciellt efter några öl. På fredagar är det många som skriver så här: passa er, snart dyker upp era DMs. Och så sveper de typ en whisky.
Det kan ha hänt att jag gjort det. Men jag hoppas att jag är väldigt respektfull när jag skriver ändå, även om jag är tankad liksom. Jag tror jag är det. Och har någon fått ett DM av mig och tycker det varit dum i huvudet, så exposa mig då istället. Ska jag lära mig någonting av det. Men jag tror inte jag har varit dum i huvudet.
Det känns inte så. Du ger ett väldigt balanserat intryck på Twitter, tycker jag. Våra DMs har ju bara handlat om att du ska delta i den här podden i och för sig. Men,
men sen sitter jag och dricker långburk nu 14:45 en fredag, så att, vi får se vad som händer ikväll.
Nu, sluta! Han är så fint, tycker jag, att han är med i sista avsnittet av podden, men jag tänker på hur ofta jag pratar om honom. Men han tycker att sladdar till hörlurar är snören enligt honom, och det är hans favoritleksak. Ja, det är kul att tugga på. Varje gång man ska slå in paket så kommer han och vill tugga på leka med snörerna. Det brukar sluta med att vi ger honom ett snöre som är till för att leka med, men det äter han upp. Och sen kräks han upp paketsnöre i flera dagar. Han är inte så smart.
Det kommer på just nu vad det är för folk jag följer, förutom dataspelare och andra influencers. Så är det oftast, tror jag, folk som kanske inte har... Om vi tar just politik, så är det nog, följer jag nog mer folk som jag inte håller med än jag håller med.
Åh, vad kul och spännande. Detta, sånt här älskar jag.
Jag och Bitsocker hade någon interaktion där jag absolut inte höll med. Men till slut så gav jag mig med reply-krigandet liksom, för att jag kände att det inte gav någonting och jag kanske hade lite fel, men det kommer jag inte erkänna. Det gillar jag att följa, för att man fastnar så jävla lätt i sin egen lilla värld där alla håller med en.
Ja, jag vet, och det har blivit, jag tycker nu, det har blivit så en sån stor grej att kritisera filterbubblan. Att folk har vänt sig och börjat säga att de älskar filterbubblan. Men nu har folk vänt sig så mycket att jag har vänt mig mot dem. Så jag vill återigen kritisera filterbubblan. Mm. Det är... Men jag skrev en liten rant om det här om dagen faktiskt. Att det finns väldigt lite utrymme för att låta folk tycka annorlunda än en själv. Och jag tycker den gränsen är ju såklart fin liksom, för att jag skulle ju aldrig låta typ en nazist tycka som den tycker och bara såhär, nej men vi måste få ha olika åsikter. Att vilja döda människor på grund av folkslag, det kommer liksom alltid vara fel i mitt huvud. Men däremot när vi diskuterar liksom olika typer av feminism eller vi vänster fast på olika sätt och ändå inte kan hålla oss från att kalla varandra liksom idiot och trög och korkad och allt vad det är, det tycker jag på riktigt är beklämmande.
I IRL så är ju liksom jag mer, jag hänger med mycket högersnubbar liksom. Men där turas vi nästan om att vara djävulens advokat och säga egentligen vad vi inte tycker utan motsatsen, bara för att ha diskussionen levande liksom. För att vi tycker ändå ganska samma ändå. Men så är det alltid någon som säger, nej men jag tycker jorden är platt idag liksom. Bara för att få igång diskussionen.
Alltså jag kan också göra så ibland. Ibland så undrar jag faktiskt riktigt om jag så här, tycker jag verkligen den här grejen? Eller vill jag bara att det ska bli en diskussion? Kan det vara så att jag egentligen inte bryr mig så mycket, men jag vill diskutera?
Ja, men exakt. Man diskuterar för diskuterandets skull liksom mer.
Ja, men det är ju en bra grej, tänker jag. Jag känner typ inga högre människor. Tycker jag är lite tråkigt. Jag skulle gärna diskutera med dem. Skatter och... ja, men på riktigt alltså. Det blir lite filterbubbla även i livet utanför sociala medier.
Men där tycker jag har lyckats balansera ganska bra. Alltså, även om jag kollar en lång period sedan jag var 18, liksom, jag har ju umgåtts med, ärligt talat, både alltså diehard kommunister som vill skjuta kapitalister liksom, ända fram till spektrat nazister. Liksom. Och jag har träffat allt och alla däremellan dessutom. Och även om jag inte håller med eller tycker det ena eller andra är vidrigt, så har ändå på något sätt gett en perspektiv. Varför de kanske tycker på ett visst sätt och orsakerna bakom, liksom. Det är inte bara att de är dumma i huvudet, utan oftast är det ju någonting annat där som kan ha påverkat att man har hamnat där man har hamnat, liksom.
Ja, precis. Och man måste ju ha någon slags förståelse, tänker jag. Och jag tycker som sagt fortfarande att det finns en gräns för vad man ska behöva ha förståelse för. Men när det kommer till en sån liksom grundläggande sak som, jag vet inte, höger, vänster bara, då tycker jag att man har någon slags liten skyldighet ändå att försöka förstå varandra. Det blir så himla tråkigt och jobbigt annars.
Sen är det ju svårt att förstå extremister oavsett vilket håll det är.
Ja.
Men är man, alltså jag menar, kollar vi i Sverige så är ju skillnaden egentligen mellan höger och vänster är inte superstor, utan den är väldigt marginell om man jämför med USA, där egentligen deras vänster är våran höger ungefär, liksom.
Ja, men typ.
Så att jag tror det är jätteviktigt, och jag hoppas att vi som mänsklighet blir bättre på att faktiskt diskutera och lyssna på varandra. Det låter kanske lite flumflummigt nu, men jag kan alltid hoppas.
Men jag håller med, och jag tycker att det får ofta lite flumstämpel att säga så, men jag tycker man ska kunna mena det faktiskt, att det handlar om att kunna ha en sansad alltså jag tänker, som jag försöker diskutera med min sambo, typ, om vi är oense om någonting, vi kallar ju inte varandra för idiot, utan vi säger typ, jag förstår hur du menar, men jag känner så här. Det skulle vara kanske ett bra sätt att diskutera även politik. Mm. Fast samtidigt så det blir så kluvet, för man är ju, jag har ganska nära till att irritera mig väldigt mycket på folk som jag tycker att de tycker fel.
Ja, men
jag är ju väldigt irriterad på de här som hatar influencers. Liksom.
Ja, men jag skriver
jag
om
kanske
det
inte
det.
Är så.
Ja. Just.
Vi kanske inte är så trevliga mot dem som vi tror, liksom.
Nej, alltså det tror jag inte heller. Alltså det är svårt att se genom sin egen personliga bubbla ibland också. Jag menar, jag tycker att jag är jävligt bra människa. Det är inte alla som tycker det.
Ja.
Och jag tycker att jag har rätt, till exempel, att man borde införa i mataffärer liksom högertrafik. Att alla har kört. Men det är inte alla som tycker det heller, liksom.
Men hur ska du fira dina 12 år på Twitter på något sätt nu då? Eller är detta, det kanske är det här poddavsnittet,
ja, det, som det är liksom,
firingen?
Det är peak Twitter-karriär det här.
Vi får väl se om det är det sista som hinner ända innan allting inkluderar. Vi ska prata lite mer om det strax. Det pågår ju mystiska saker på Twitter, har ni säkert alla märkt, de senaste veckorna. Elon Musk har ju nu till slut köpt Twitter för 40 000 miljarder svenska kronor. Följderna har ju blivit några olika, som ni säkert också har märkt. Först var det strul med lite olika pluppar. Man skulle få köpa en sån verifieringsplupp för $8. Och sen fanns det vid något tillfälle två olika pluppar, men de såg likadana ut och alla var förvirrade. Jag vet inte om det finns ännu bara, eller om det fortfarande finns två likadana blåa pluppar.
Ingen aning.
Nej, men det är någonting med de där plupparna i alla fall. Bra research jag har gjort för det här avsnittet om det här. Det har gått rykten om liksom massuppsägningar av folk som faktiskt jobbar på Twitter, och folk har sagt upp sig själva, och det skulle kunna leda då till att appen liksom bara försvinner och där, känns det som. Så det har varit lite så här domedagsstämning ju senaste veckorna. Folk har flytt till Mastodon. Jag har själv skaffat det nu. Har du skaffat det?
Ja, jag använder det en gång i veckan. Typ.
Det är det sämsta jag någonsin sett. Jag gråter varje gång jag går in. Men det är så underutvecklat. Det är som det Twitter var för 12 år sedan.
Man smsade in sina tweets.
Men lite som det var då, så är ju Mastodon nu. Och det finns ingen DM-funktion och allt är jättefult. Men den mest liksom anmärkningsvärda förändringen enligt mig då, det är någonting annat som inte syns kanske så tydligt till en början. Det är någonting som har kommit smygandes. Under de senaste veckorna är det fler och fler i mitt flöde som har rapporterat om samma sak. Och den saken är att, är det inte en ovanligt stor mängd boomers i ens mentions plötsligt? det är typ de här personerna som du nämnde för
Ulf och Marita.
Ja, plötsligt så är det som att de har tillgång till ens tweets på ett helt annat sätt. Jag kan inte svära på att alla är i liksom boomer-åldern, men det, de har gemensamt är ju att de inte riktigt verkar förstå hur man använder Twitter.
Jag tänker så här, boomer är inte bara en ålder, utan det är väl mer en mental grej också, liksom, ja, hur man känner sig.
Exakt. Exakt, precis. Och det mentala tillståndet känns som att det, de tror att de har hamnat i någon slags Facebook-grupp och inte på Twitter. Och det är inte trollkonton det här, utan de har kanske några 100 följare. De har bilder som verkar föreställa dem själva. Och då, om man går in på deras konton så har de tweetat lite och retweetat lite grejer. Så det känns som att de har haft Twitter hela tiden. Men på, nyligen så har de på något sätt liksom börjat få upp en i sitt flöde och blivit mycket mer benägna att kommentera det man skriver. Det känns som att de plötsligt så här har fått syn på en och tänkt, åh, det där, den där diskussionen vill jag blanda mig i.
Jag tänker lite att, precis som det var med, när Facebook kom, jag reggade väl kanske 2006 eller något sånt där. Och då var ju alla på Facebook i våran ålder. Men sen när de här boomersna, när Facebook nästan började dö ut, då flyttade vi, många av oss i alla fall, till Twitter eller Instagram. Mm. Och sen nu när Twitter började, då följer boomersna efter på något sätt.
Ja, men det måste ju nästan vara så. Men jag vill inte att det ska vara det som driver bort mig från Twitter heller. Liksom. Jag vill inte ha Mastodon. Ja. Men jag har såklart tagit med mig lite exempel på det här då. Jag skrev en tweet härom veckan som var så här. Snälla skryt med att ni jobbar ohälsosamt mycket och sover för lite. Ingen är imponerad. Och bara för att klargöra, vilket jag även fick klargöra för vissa som svarade, jag syftar inte på folk som jobbar för att de måste överleva. De får såklart jobba hur mycket som helst och gärna skryta om det också, utan jag syftar på typ coola business men and women som är såhär, jag sover 3 timmar i natt och vet att det är dåligt av mig, men vad ska man göra? Det där hatar
jag. Jag brukar köra mer, jag drog 2 flaskor vin ikväll, jag vet att det är dåligt, sånt som händer.
Men se hellre det liksom, för det blir så himla, de vill ju bara att man ska säga, nej men gud vad duktig du är. Och det tänker inte jag säga, för att jag blir
det, det känns ju väldigt Instagram också, det här, nu är jag på sjukhuset igen. Och så handhjärta och det är kramar och du är så fin ändå.
Ja, men lite så, men det är ofta mycket så här entreprenörer, typ ett tag så, jag vet inte varför jag gjorde detta, men ett tag så lyssnade jag ganska seriöst på den här framgångspodden.
Aj. Nu måste jag gå.
Fruktansvärt tid i mitt liv. Jag förstår det. Jag byter här. Jag förstår inte varför jag gjorde detta, men det var, jag tyckte vissa av gästerna ändå var lite intressanta. Då var det i alla fall många som var så här. Han frågar ju dem då, jag tänker inte ens säga hans namn.
Voldemort.
Den som inte får nämna sin namn. Sveriges största tönt frågade dem, hur hinner du med allting? Och de bara, nej men jag går ju och lägger mig 11:00 och så går jag upp 05:30. Jag vet att det inte är bra, men jag gör så ändå. Det där alltså, det där koketterandet, att man, de vill att man ska säga nej men gud, du måste ta hand om dig. Det får mig att se rätt. Det var de jag syftade på i min tweet i alla fall. Jag fick såklart en massa normala svar också från liksom folk som är mutuals, som jag brukar prata med på Twitter. Men jag fick också någon som så här, bara skrev med stora bokstäver, håller med 100%, och så är det någon som svarar honom i tråden, som att de två känner varandra, och så skriver han som svarar, du är ju bara i älgtornet hela dagarna och trädar olja.
Okay.
Men jag vill säga, vad är ni? Alltså, varför har ni den här diskussionen i mina mentions? Ni verkar vara 2 farbröder som kanske, ni kanske ska smsa varandra istället. Och så var fullt av såna här, det är faktiskt en som heter Marita, hon heter på riktigt Marita, som har skrivit så här, extremt korkat är det att göra det. Tror du att det genererar en bättre plats i himlen? Möjligtvis kommer de dit tidigare än väntat. Man bara, ja, det var, vad är det för, du vet inte hur man skriver. Det hade varit en normal kommentar på Facebook eller kanske under en sån nyhetsartikel kanske. Men det här är liksom, sen är det folk som fortsätter den här Facebook-gruppstämningen. Fredrik kommenterar: underbart skrivet, 3 utropstecken. Mikael: bra inlägg, tumme upp. Och sen är det alltid folk som bara vill berätta hur de själva gör, vilket också är helt ointressant. Johan skriver till exempel: jag har inte sovit bättre än vad jag någonsin gjort det senaste året faktiskt. Jaha, okej, Johan. Micke skriver bara: jag jobbar lagom och sover lagom. Vad bra.
Ja, men, fast,
nu vet jag detta.
Fast jag tror inte bara, alltså, det finns en generation, alltså de som är under 18, de kan också skriva boomer-relaterat.
Det kanske de kan, men jag är liksom aldrig i kontakt med dem.
För de där känns som svar som jag kunde fått från de som är 15 i mina mentions.
Ah, som är dina prenumeranter, ja, liksom.
För då kan det också vara så här, det kan vara så här, idag, jag vet inte, nu gör jag inte det där, men plockar jag blommor. Och sen kommer de så här: jag har en hund. Jaha.
Ja, men det är gulligt.
Fast tänk då, applicera det på Ulf 50 plus då. Och så börjar Marita komma in och tala om: jag har också haft en hund en gång. Och sen så bara rullar det på där någonstans.
Det är något med så här gamla och barn som de möts liksom i den här konstiga vem bryr sig jargongen. Ja, men intressant. Fast de barnen idag heter väl inte Johan och
Micke. Nej, de heter Liam.
De heter väl typ så här Agamemnon, Liam.
Hallon, Agamemnon och Liam liksom.
Ja, precis. Noah. Ja,
Noah också.
Viking. Och så kommer någon och försöker vara rolig också och så här: sova, vad är det? Jag har inte tid, jag jobbar 25 timmar om dagen. Skratt, emoji, tumme upp, emoji.
Jag tänker att det är ett som finns där någonstans.
Ja. 25 timmar om dygnet, det finns ju inte ens. Vad roligt. Men det här var ju liksom ett exempel från mina mentions. Så jag känner mig utsatt för de här boomersarna, så det är ju inget emot vad Staffan, alltså Snabela Lost säsong 3 episode 22 känner sig. Han skrev en tweet i förra veckan som var: jag väckte boomer Twitter med min första dag tweet. Så undrar man ju, okej, vad hände där då under din första dag tweet? Jo, det ska jag berätta nu. Han hade tweetat på första dag så här: 6 barn, 0 grattis, tack för inget då, horungar. Ops, jag menar er. Och så här, som alltid så här, fick en massa likes, lite normala svar, folk skämtade tillbaka liksom. Men sen liksom i hans mentions så bröt helvetet lös. Ingen förstod vad han menade. Alla var jättearga. De är så gamla, de här människorna. Någon som heter Jonathan, i och för sig ganska ungt namn, men med en gammal själ uppenbarligen, skriver: jag förstår inte. Vad menar du med obs? Jag menar er. Är det någon slags allegori för alla på Twitter? Eller är det helt enkelt så att du får skoja, men vi får inte skoja tillbaka? Eller tycker du att dina barn är horunga? Jag får inte ihop det. Bo skriver: helt jävla obegriplig tweet, men det kanske var meningen. Du vill egentligen inte kommunicera, va? De är jättesura. Men surast av alla är en tant som heter Inga. Och det blir en lång konversation mellan Staffan och Inga här. Hon börjar med att svara: jag skulle inte heller gratta min pappa om han kallade min mamma för hora. Staffan skriver: läs om min tweet. För alltså, han kallar ju läsarna för horungar, men det förstår inte de här personerna. Läs om min tweet, skriver han. Inga skriver: fattade jag fel? Är det dig själv du kallar hora? Ber om ursäkt i så fall. Du vet ju bäst hur du ska presentera dig.
Det var ändå på något sätt lite snäll backning att backa på den. Liksom. Att...
Ja, jag vet inte om det är en passivt aggressiv backning.
Det är så svårt också med text just så.
Mycket svårt med text. Men Staffan svarar i alla fall och förklarar: jag kallade er för horungar. Inga frågor. Staffan, det står klart och tydligt i tweeten. Och Inga avslutar med att skriva: vilka er menar du att hundratals personer på Twitter är barn till prostituerade? Och vad bygger du i så fall det på?
Som man bara skriver fakta, punkt.
Vi måste tyvärr från och med nu ha med oss liksom ett faktaunderlag för allt vi skriver, för annars kommer de här bli jättesura.
Men det är någon grej idag, jag har inte följt med vem det handlar om ens, men någon som har skämtat om Börje Salming.
Ja, det är Marcus Tapper, komikern.
Och det är så här, jag tycker man ska få skämta om vad som helst, man ska också välja sin publik. Och det svarade jag någon.
Det ska man absolut göra.
Men jag menar, skulle jag skriva så här att jag supportar retroaktiv abort upp till 18 år, så hoppas jag att de flesta fattar att jag skämtar. Eller?
Ja. Det kommer ju bli svårt nu med nya Twitter. Men Marcus Tapper, nu är det väl framförallt att han typ efter 5 sekunder tog bort sin tweet och bad om ursäkt jättemycket, och nu är det folk som hotar hans familj.
Förstår inte jag. Alltså jag har fått typ 2 dödshot i mitt liv. Bara den ena gången jobbade som telefonförsäljare och andra gången var influencer liksom. men det är så här, vem fan gör det? Alltså,
nej, men som att det skulle vara så mycket bättre än att råka säga att dåligt... Alltså, nej, det går inte ihop liksom. Den personens moraliska kompass är så helt vrickad ju.
Det är orimligt.
Ja, det är jättemärkligt. Så nu är ju alla på Marcus Tappers sida, vilket jag tycker är rimligt, för man måste ju få göra fel. Ja. Det här med Inga och Bo och Marita, det är tydligen vardagen på Twitter nu. Jag frågade i mitt flöde vad de tror att det beror på, och det enda vettiga svar jag fått hittills är att detta är början på den dystopi som bygger på att det ska kosta pengar med en sån där verifieringsplupp då, och folk kallar den här dystopin för det pluppfria träsket. Så alla de som inte vill eller har råd att köpa en sån här plupp, vi kommer vara liksom i bottenskrapet tillsammans med Marita och Bo. Så att vi ses där. Det var säsongens sista avsnitt av Kvittret. Och om ni vill oss något så finns vi ju såklart framförallt på Twitter. Där heter jag snabela baby_fratelli. Och du Figgen, du heter Figgen med HN på slutet.
Ja, både på Twitter och Tinder.
Och Tinder också, just det.
Jag är inte desperat.
Han finns på Tinder allihopa. Till skillnad från mig. Podden finns också på Instagram såklart. Där heter vi Kvittret podden. Och man kan också bli Patreon och sponsra podden på patreon.com/kvittret. Då kan man till exempel lyssna på det lyxiga specialavsnittet som vi släppte förra veckan där, bara för patrons, med massa smaskigt extra material från kisspauser och så vidare under säsongens gång. Jag hoppas och tror att det blir en säsong 2. Det skulle möjligtvis kunna hindras av att jag får världens jobbigaste barn eller att Elon Musk förstör allt ännu mer så att Twitter liksom bara upphör att existera. Men om inte det händer så ses vi till våren. Hej då så länge allihopa, och puss och kram, och tack Figgen för att du var med.
Tack så mycket för att jag fick vara med. Hej hej.
Hej hej. Thank you.